Jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Peter Danielsson föddes i april 1974 i Helsingborg. Hans politiska engagemang inleddes i Moderata ungdomsförbundet i slutet på 80-talet. 2002 valdes han in i riksdagen. Idag är Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och förste vice partiordförande i Moderaterna. Peter Danielsson, varmt välkommen till Medborgaren.
Tack så mycket.
Du är vice partiordförande i Moderaterna. Vad innebär det uppdraget rent konkret?
Ja, det innebär att jag är en del av partiledningen. Och det innebär till exempelvis att jag ganska ofta är med på möten i Stockholm. Eftersom jag har 60 mil dit så händer det att jag ringer in och är med på mötena den vägen istället. Det innebär också att jag har till stämmorna 2015 och 2017 lett politiska utvecklingsgrupper. Det innebär också att jag reser runt en del i landet och talar vid olika utbildningar. Och att jag leder exempelvis de här kommunalrådsträffarna som vi har med jämna mellanrum, som vi kallar rådskonferenser. För att nämna några exempel.
Det har ju varit en mycket intensiv valrörelse runt om i landets kampanj. Det är Moderater dygnet runt i syfte att få till en alliansregering. Och det var ju ett väldigt stort engagemang. Och liksom, hur ska ni göra som parti nu för att behålla det här engagemanget även fast det inte blev någon alliansregering?
Ja, man kan väl börja med att säga att de allra flesta tycker väl att det är... Vi tar om det. Det kan väl börja med att säga att... De allra flesta tycker att det är tråkigt att alliansen numera inte finns på den nationella nivån. Och det är vi många som beklagar, inklusive jag själv. Men samtidigt så ser vi också att just motivationen att engagera sig för Moderaterna har ökat. Det är många som känner att nu jäklar måste jag själv också faktiskt bli medlem och kanske till och med bli aktiv. För att nu behövs det en stark borgerlig röst. Och vi Moderater har ju ambitionen att få bli den starka borgerliga rösten som får formulera ett tydligt alternativ nu mot den vänsterregering som tillträder. Så jag tror att engagemanget här kommer att vara stort. Och det är en viktig roll för oss nu att se till att bli det stora, starka, borgerliga partiet som verkligen formulerar en vass kritik mot den regering som nu sitter. Och då tror jag två, eller kanske till och med tre saker blir särskilt viktiga. För det första så blir det jätteviktigt att i allt vi gör att utgå från våra värderingar och de samhällsproblem som finns. Och inte förhålla oss till hur andra partier resonerar i olika frågor. Det blir oerhört viktigt. Det andra som blir viktigt är det idéprogramsarbete som partistyrelsen nu har fattat beslut om. Där vi ska ta ett helhetsgrepp kring den legering mellan liberalism och konservatism. Som jag personligen tycker är så fantastisk i Moderaterna. Jag gillar just kombinationen mellan våra liberala grundvärderingar men också de konservativa värdena som finns. Och just nu så, när debatten är så väldigt stark kring identitetspolitik och de försöker hitta andra skärningspunkter så tror jag det blir väldigt viktigt att föra en debatt kring just Moderaternas liberal-konservativa hållning och bevisa för alla de debattörer där ute att det är en väldigt bra legering mellan de här två idétraditionerna och att den visst går. För just nu så försöker man ju göra troligt att antingen så måste man vara konservativ eller liberal. Och det där arbetet kommer att vara jätteviktigt. Och sen det tredje, och det är att nyttja den kraften som finns i det lokala och regionala arbetet. Vi har ju gått fram i väldigt många kommuner och i väldigt många landsting också. Och just den kraften som finns underifrån, den måste vi dra nytta av. För alliansen är ju inte död ute i landet, utan där lever den absolut. Och där finns många goda exempel på hur moderat och borgerlig politik genomförs nu i kommuner och regioner som vi kan dra nytta av även i den nationella debatten. Och här finns också många människor, många goda ledare som visar att det är möjligt både att hålla ihop och driva allianser lokalt men också att se till att vinna förtroende hos väljarna. Så jag tror att Moderaterna nu de kommande åren också måste tänka att bygga underifrån, alltså från de lokala och regionala framgångarna och försöka få med det upp också i den nationella nivån. Mm.
Som du nämnde tidigare så blir det ett stort arbete med det här idéprogrammet och i debatten så sägs det ofta då att man antingen måste välja här mellan att vara liberal eller vara konservativ och man pratar liksom om ett konservativt block. Hur kommer det sig att man inte har förstått Moderaternas ideologi? Har vi pratat för lite ideologi och för mycket sakfrågor? Eller vad,
ja, det tror jag. Alltså, det blev inte minst under de år då vi satt i regeringen under Reinfeldt-åren så blev det ju väldigt mycket fokus på dagspolitik, på det som de problem som var ganska svåra och som vi behövde möta. Och i stor utsträckning så glömde vi bort att prata visioner och de mer långsiktiga politiska linjerna. Och det är någonting som vi får äta upp nu. Så här finns ett arbete att göra. Den senaste mandatperioden har vi gjort en hel del sådant arbete i form av politiskt utvecklingsarbete. Men mycket av det har ju handlat också om dagspolitik. Vi står ju väl beredda för att gå in och ta över regeringsmakten egentligen vilken dag som helst för att tackla de svåra samhällsproblem som Sverige ändå står inför när det gäller allt från ekonomi till att få människor i arbete, integration, trygghet och annat. Men vi behöver göra ett ordentligt häv när det gäller även det idépolitiska. Och det är precis som du säger där, att vi har ägnat för lite tid åt det, både internt men också i vår externa kommunikation. Och i detta läge som vi befinner oss nu så blir det nödvändigt. Och jag tror att det är en väldigt viktig pusselbit i hur Moderaterna ska kunna formulera ett offensivt och ett tydligt alternativ mot vänsterregeringen.
I det här valet så gick Moderaterna framåt i 145 kommuner och Moderaterna är med och styr i ungefär 160 kommuner i Sverige. Sämre gick det för Socialdemokraterna. De backade i 250 av landets 290 kommuner. Vad tror du att det här beror på?
Ja, för det första är det väl viktigt att säga att hur paradoxalt den låter så har ju Socialdemokraterna gjort kanske ett av sina sämsta val i historien. De har ju tappat stort både lokalt och regionalt och nationellt. Även om de nu fortsätter regeringen så tappar de ju 3% och har historiskt lågt valresultat även på den nationella nivån. Sen har ju vi moderater i den mer nationella nivån haft en ganska svår sits. Mycket baserad på det som vi nämnde här tidigare, att diskussionen och den politiska debatten har blivit mer identitetspolitiskt och vi har hamnat i ett läge där man försökte egentligen sätta oss in i någon slags spagat mellan Sverigedemokraterna och Centern. Och som var väldigt besvärligt för Moderaterna och som också gjorde att vi inte kunde nå så höga väljarstödssiffror som vi hade velat i det nationella perspektivet. Men lokalt och regionalt så har vi inte riktigt haft den sitsen, utan där har vi haft många dugliga moderata företrädare, dugliga lokala ledare som har visat i handling och i ord vad man vill göra med sin stad eller sin kommun eller sitt landsting. Och där har väljarna också visat förtroende och vi har ju rönt väldigt stora framgångar i det här valet, vilket har kommit lite i skymundan i debatten och eftervalsdebatten än så länge. Men här tror jag det finns en kraft, som jag nämnde tidigare, att bygga underifrån. Både att hitta väldigt många goda exempel på hur man kan driva politik med framgång och vinna förtroende. Men också många människor, många ledare som kan bli både kända och riktigt framgångsrika politiker i Moderaterna om några år.
Precis som du nämner att det finns en stor kraft i kommunerna. Och det är ju så att kommunerna har ju ansvar för mycket viktiga kärnuppgifter i samhället. Som till exempel skolan och socialtjänsten och en mängd andra funktioner. Och ibland kan det låta som att mycket av de här funktionerna egentligen styrs av beslut av riksdag och regering. Eller från olika myndigheter i Stockholm. Tror du att man, när man går och röstar i kommunalvalet, att gemene man underskattar vad som egentligen kan uträttas i kommunerna? Och vilket ansvar som kommunalpolitiker har?
Kanske, men samtidigt så tror jag att de allra flesta väljare ändå vet att kommunerna har ansvar för stora delar av det som berör just dem. Ska vi säga, han Tip O'Neill, som var den gamle talmannen i USAs representanthus, han sa ju det att all politics is local. Och det ligger ju mycket i det han säger där. Det vill säga att politik, det handlar ju om människors verklighet och deras vardag. Och jag tror att de allra flesta ändå vet att det är kommunen som ansvarar för skola och för äldreomsorg och för många av de frågorna som berör dem i deras vardag. Jag tror nästan att det är så ibland att man tror att kommunen ansvarar för lite väl mycket. Jag får ofta höra att sjukvården inte funkar exempelvis, och så tror man att det är vi i Helsingborgs stad som ansvarar för sjukvården, men det har vi ju inte. Så just kommunen tror jag ändå man har ganska bra koll på vad det är man röstar på där. Och det är ju egentligen allt det som berör en människa i vardagen nära. I alla fall stora delar av det är ju kommunens ansvar. Och det är ju därför det är så himla viktigt att vi har både goda kommunala företrädare och en bra politik på den lokala nivån. Men det ger ju också oss, givet läget, att vi nu har vunnit stora framgångar på den lokala nivån, väldiga möjligheter här den kommande mandatperioden att visa vad moderat politik kan betyda i verkligheten. Och sånt är förtroendeskapande och förtroendebyggande för framtiden. Mm.
Många av de moderata kommuner som gick fram i valet har ju liksom mycket goda exempel på många områden och genomfört mycket, mycket politik som har gett goda resultat. En av de sakerna som moderata kommunpolitiker är särskilt särskilt kända för är att driva en hård lokal arbetslinje. Och där är ju bland annat Helsingborg en kommun som har jobbat väldigt aktivt med det. Och det finns ju många av den typen av goda exempel, både när det gäller skola eller när det gäller socialtjänst och äldreomsorg. Finns det liksom forum i partiet där man kan utbyta erfarenheter med varandra? Sprider ni de goda exemplen från kommunerna tillräckligt?
Där kan vi definitivt bli bättre, för du lyfter en fråga där som är väldigt viktig. Att inte alla behöver uppfinna hjulet igen, och att vi trots allt på 290 ställen sysslar med ungefär samma typ av verksamhet. Och lyckas man hitta en bra lösning någonstans så är den ju ofta tillämpbar, eller åtminstone med lite modifieringar, även någon annanstans. Och där har vi en väldigt stor potential som vi inte tar hem fullt ut. Och det där tror jag vi måste jobba med. Dels så skapa en kultur i partiet där man vill dela med sig och att man vill lära av varandra, och att det också kan ske bilateralt mellan olika kommuner och i olika konstellationer, i förbund och i olika delar av landet. Och att vi sen ur det mer nationella perspektivet kan skapa dels mötesplatser som Sverigemötet till exempel, där vi samlar alla förtroendevalda som vill från runt om i hela landet och kan sprida och utbyta erfarenheter och idéer. Men också det som jag nämnde tidigt i den här intervjun, rådskonferenserna där vi samlar alla kommunalråd, oppositionsråd och regionråd från hela landet, och där vi också försöker att utväxla erfarenheter. Och det är ju inte bara så att säga under den formella mötestiden, utan också fikorna och luncherna vid de här tillfällena är ju utmärkta tillfällen då olika personer kan förmedla idéer till varandra. Vi har också idéer nu om att mer kontinuerligt också ha polsäckkonferenser, alltså de politiska sekreterarna som finns runt om i kommunerna och regionerna ska samlas och träffa de nationella politiska sekreterarna för just också bidra till mer erfarenhetsutbyte. Och sist men inte minst då, så de av er som har varit med ett tag kommer kanske ihåg BBS:en, Moderat BBS, som var en sån här anslagstavla, digital anslagstavla som blev ju uråldrig i sin teknikutformning, men där vi ändå hade ett antal såna här mappar för olika sakpolitiska områden. Exempelvis kunde alla som var utbildningspolitiskt aktiva vara med i en viss grupp där, och så kunde man utbyta erfarenheter där. Vi behöver hitta nya sådana digitala plattformar för att utbyta erfarenheter. Om det sen ska vara på intranätet eller på Facebook eller vad det ska vara. Men vi behöver hitta de formerna där man just kan utbyta idéer även digitalt utan att behöva träffas.
Ska prata lite om morgondagens politiker också, för det är ju, vi har ju väldigt många folkvalda politiker i våra 290 kommuner, men också i landstingen, och det är ofta personer som lägger ner mycket tid på sina politiska uppdrag och sysslar med mycket viktiga frågor för att samhället ska fungera, och ofta gör man det för ett väldigt litet arvode och lägger ner mycket tid på det. Och om man då lägger till där att man ser att förtroendet för politiker sjunker, och det kan ofta vara en tuff uppgift att liksom axla ett lokal- och regionalpolitiskt ansvar, kan det bli en utmaning att säkra att vi kommer få människor som vill åta sig politiska förtroendeuppdrag framöver?
Ja, men definitivt kommer det bli det, och det skulle jag vilja säga att vi ser redan idag i ganska många kommuner, så är det svårt både att rekrytera förtroendevalda. Och vi ser också att medlemsbasen ju har sjunkit ganska betänkligt. Så här är ju egentligen, om man nu vill vara lite mer drastisk, så kan man säga att det här är ju ett demokratiproblem som inte bara är Moderaternas, utan är egentligen alla partiers problem. Hur ser vi till att fler människor vill engagera sig politiskt, både att bli medlem, men också sen att vilja åta sig ett politiskt förtroendeuppdrag under kanske en begränsad tid av sitt liv? Jag menar, alla behöver absolut inte bli heltidspolitiker eller riksdagsledamöter eller så, men det är en nyttig samhällstjänst att göra en tid som förtroendevald, kanske i någon nämnd i någon kommun till exempel. Och här behövs det göras insatser, både när det gäller att rekrytera medlemmar, men sen också att ta hand om de medlemmar som kommer in, se till att utbilda, motivera, se till att det är tillräckligt både kul och intressant att faktiskt vilja, så att de faktiskt vill vara med och engagera sig lokalpolitiskt. Och här kan man väl säga att här har ju alla ett ansvar, både att se till att det blir ett klimat i politiken som är rimligt, att man är schyssta mot varandra. Media har också ett ganska stort ansvar här, att inte allt för mycket bara kasta skit på lokala politiker, för varför ska man ta på sig ett sådant ansvar, som du sa, med oftast inte så himla höga arvoden och mycket kvällar och helger, och det tar tid från familj och annat, om man bara får skit i tidningarna. Så att här finns ett gemensamt ansvar egentligen för hela samhället att se till att göra det till någonting fint, att ha ett politiskt förtroendeuppdrag, att det är någonting som man ska vara stolt över att bära, och att det är en viktig samhällsinsats som man gör. Och lyckas inte med det så kommer vi ha ett problem. Det kommer att vara färre och färre som vill engagera sig. Då blir det sämre personer också sannolikt som kommer att få ta de politiska uppdragen. Och det är ju stort ansvar som väldigt många bär. Att sitta i de här politiska församlingarna och fatta beslut. Och det är ju beslut som påverkar väldigt många människor. Så att det här är ju inte, det är ingen lek utan det är ju på allvar. Och här ser jag verkligen ett framtida problem. Så nu gäller det för oss alla att ta tag i. Vi borde värva fler medlemmar och se till också att få människor att vilja i större utsträckning ta förtroendeuppdrag också för oss.
Mm. Du sa ju att du som vicepartiordförande reser runt mycket i landet. Vad är din bild av det här? Alltså, skiljer sig engagemanget från kommun till kommun eller är det en generell bild av att det är svårt att få förtroendevalda?
Jag skulle säga att engagemanget är ju nästan överallt starkt. Men det är inte alla som lyckas kanalisera det engagemanget rätt. Vi har på många håll i landet så har vi föreningar som inte riktigt lyckas fånga upp det engagemang som finns i staden eller kommunen. Och vi ser också att många av medborgarna kanske inte alltid känner sig hemma att engagera sig i ett parti utan engagerar sig ibland för en sakpolitisk fråga istället. Så här har vi ju en läxa att göra från Moderaternas sida. Varför ska man vara medlem i Moderaterna? Och vad kan man få ut av det? Och varför är det viktigt? Och på vilket sätt kan man engagera sig? Och vilka nivåer? Alltså allt från att vara stödmedlem till att faktiskt gå in och göra ganska stora insatser. Och det måste vi visa hur den vägen ska se ut. Och vi måste också se till att utbilda folk, välkomna folk på ett rimligt sätt. Och också vara kanske ännu mer öppna än vad vi är på vissa håll för nya människor. Både då från grupper som vi kanske inte normalt sett är så nära. Men också en öppenhet för att få in nya människor i politiken. Och där finns ju alltid en viss kontradiktion i det såklart. De som är inne kan ju också sitta på positioner och poster som man vill behålla. Och kanske inte alltid då är så pigg på att ta in konkurrens. Och där är något som vi måste våga och vara tydliga med. Att det behöver vi för att långsiktigt klara överleva och för att partiet långsiktigt ska lyckas.
Vi pratade tidigare om att politik är lokalt och i Sverige har vi en kommunal självstyrelse som innebär att kommunerna och regionerna och landstingen får besluta eller ska besluta själv om de frågorna som är lokala och regionala och staten får inte klampa in i kommuner, regioner och landstingen om det inte är, liksom, finns särskilda skäl för det. Men det pågår ju ofta en diskussion i politiken om att man då tycker att det finns problem i en del landsting och en del kommuner och tänker man att det är bättre att staten tar över ansvaret. Och det kan gälla skolan eller sjukvården, men det gäller ju även andra typer av offentliga verksamheter. Tycker du att finns det en motsättning mellan å ena sidan att man ska få bestämma själv över sina lokala angelägenheter och å andra sidan att det ska vara likvärdiga villkor över landet?
Ja, den diskussionen finns ju framförallt i den nationella politiska debatten då, föga förvånande kanske. Och den har ju varit ganska aktuell nu, inte minst i januariöverenskommelsen där det var med, jag tror det var någon skrivning om utreda förstatligande av skolan som ju har varit Liberalernas stora och starka fråga under en tid. Jag personligen tror det är helt fel väg att gå och det är ju för att återvända lite grann till det som Chip O'Neill sa att all politics is local, det vill säga att politik handlar om verkligheten, om vardagen och det som ligger människorna nära. Och att då ska också besluten tas nära människorna. Och man ska ha sina beslutsfattare så nära sig som möjligt så att man också kan ställa dem till svars. Ju längre avstånd du har däremellan, ju svårare blir det för att få den här kontakten och ansvarsutkrävandet som jag tror är så viktig i en demokrati. Sen ser man såklart, naturligtvis så finns det då en motsats i det då. Ska vi tillåta hur stora skillnader som helst över landet då? Och då finns det ju en skola som menar att ja, men det ska man egentligen, om du nu bor i en kommun och man väljer att ha en viss nivå på servicen så borde det vara okej om den får tävla med andra kommuner, då kanske det är högre och lägre skatt där. Men i praktiken så kan man väl säga att de flesta partier är väl överens om att nej, vi bör ha en likvärdig nivå på åtminstone skola och på sjukvården som är stora viktiga frågor. Och den uppfattningen delar ju både jag och Moderata samlingspartiet också. Men vi är samtidigt väldigt tydliga med att det lokala självstyret är oerhört viktigt och att vi vill slå fakt om det. Hur gör man då för att få en balans här emellan? Och då handlar det om, tror vi, inte om att förstatliga skolan eller förstatliga sjukvården utan det handlar om att se till att göra insatser för att säkerställa att man når en viss nivå på kvaliteten i välfärden i hela landet. Och då har vi resonerat en del om det i propositionen både till stämman 2015 och 2017 kring hur skulle man kunna få till ett sådant system där man från statens sida säga att ja, men ni får sköta hur ni vill ute i kommunerna och ta de beslut ni vill. Men går ni under en viss nivå av kvalitet i skolan eller sjukvården så kommer staten komma och säga att nej, men det här funkar inte. Nu måste vi göra någonting åt det. Och det vi resonerade kring då var en generell tillståndsplikt för alla verksamheter egentligen inom välfärdsområdet. Och den skulle då gälla både fristående enheter, alltså privata utförare, och offentliga. Och det är ju lite nytt, för idag har vi en tillståndsplikt för de privata, men inte för de offentliga. Så det skulle innebära att alla kommuner också skulle behöva tillstånd för att bedriva skolverksamhet och för att bedriva den verksamhet som man bedriver inom äldreomsorgen till exempel. Och då skulle kraven vara likvärdigt ställda och det skulle vara tydliga kvalitetskrav som fokuserar på resultat och på upplevd kvalitet. Och kommer man under dem så skulle det finnas en uppföljning, ett uppföljningssystem då via Skolinspektionen och via IVO som är de uppföljningsmyndigheter som finns. Och en sanktionsstege då med anmärkningar först och sen då viten så det kostar pengar. Och sen har vi också resonerat kring att staten då skulle kunna tvinga på en kommun eller en privat utförare, om det är den som är huvudmannen, ett kvalitetskontrakt där man liksom kräver att man måste skriva ett kontrakt med staten om hur man ska förbättra de saker som är sämre än där kvalitetsrimman ligger. Och sen då ytterst, om man då inte klarar det trots det här kvalitetskontraktet där man tillför pengar och där staten också tillför en del pengar, så finns ju då möjligheten att dra in tillståndet helt enkelt. Det är den yttersta formen då kan staten dra tillståndet. Du får inte bedriva skolverksamhet längre. Och så funkar det ju idag för fristående skolor exempelvis. Men det skulle alltså också kunna funka så då för en kommun som år ut och år in missköter en viss skola. Nej, det går inte längre här. Då tar vi tillståndet. Och det är ju ett sätt att komma åt en likvärdighet och en lägsta nivå för kvaliteten som inte ingriper egentligen på det kommunala självstyret, utan där principen är att kommuner som sköter sig, då har man en stor grad av kommunalt självstyre. Men när man går under en lägsta nivå på rimlig kvalitet, då kommer staten lägga sig och säga det här tänker vi inte tolerera.
Avslutningsvis då, Peter Danielsson, apropå kommuner som sköter sig. När jag gjorde lite research inför det här avsnittet så tittade jag på lite olika kommunrankingar. Och då slår det mig att Helsingborg ofta är med i många. Ni har blivit utsedda till årets miljökommun flera gånger. Och ni har varit särskilt ledande på att jobba med att få in människor i arbete och ställa aktivitetskrav i försörjningsstödet. Och varit särskilt framgångsrika på det. Vad är det som gör er så framgångsrika på de här områdena?
Ja, vi har ju vunnit väldigt många utmärkelser den senaste tiden. Du nämnde några, men vi har också blivit Sveriges bästa IT-kommun. Vi har blivit årets tillväxtkommun och Sveriges bästa kvalitetskommun och så. Så att vi har vunnit väldigt många utmärkelser. Jag skulle säga att anledningen till det är dels ett långsiktigt arbete. Det vill säga att vi har satt en väldigt tydlig vision. Vi har sett till att den är brett förankrad både i vår organisation men också i stadens alla aktörer. Både företag och organisationer och andra här i stan känner med visionen. Det är ingen hyllvärmare. Man jobbar efter den tillsammans. Och sen har vi då uthålligt skapat både en struktur som följer den här visionen där målen riktar sig mot visionen. Men också en kultur där alla vill bidra till att man når goda resultat. Och sen har vi satsat på ledarskap, vilket jag tror är helt avgörande. Vi skickar alla våra ledare på träningsläger för att bli en bra chef. För vi vet att en bra chef skapar bra medarbetare. Och det är medarbetarna som kvaliteten i verksamheterna kommer. Om en god medarbetare som trivs på sin arbetsplats och har en bra chef vill också leverera. Och då ser vi också att kvaliteten ökar. Så det är några av de saker som jag tror är betydelsefulla för att just lyckas.
Tack för att du medverkar i Medborgarnas podcast, Peter Andersson.
Tack så jättemycket.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Anders Edholm.